Shalom och välkomna till kvällens lektion. Vi har kommit fram till andra Korintierbrevets femte kapitel. Paulus talar om kontrasterna. I kapitel 4 hade vi ju väldiga kontraster mellan mörker och ljus, död och liv. Och att vår yttre människa bryts ner så förnyas vår inre människa dag för dag. Och den nöd som vi har nu i den här världen en liten tid väger lätt och bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Och vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga, ty det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Och sen kommer vi in i kapitel 5 då vi vet att vårt jordiska tält rivs ner. Nu talar han om kroppen som ett tält här. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Vad menar Paulus med det här? Vi ska gå lite djupare och titta på orden. Han talar om ett tält, en boning här, vers 1. I 1917 så står det också boning. Han talar om kroppshydda, vår jordiska boning. Det här ordet boning på grekiskan, det är samma ord som tabernaklet i öknen. Om vi tittar på det här, hur man ska nu jämföra, vi kan väl gå över till den grekiska texten, vilken som helst, vi har flera stycken i bysantiska texten här. Här har vi ett ord som jag inte kan uttala så bra, men det är ordet skenos eller skenos, och det är samma ord som används i Johannes 1:14. Vi ser här så får den svenska texten. Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. Det är alltså ett verb som då har samma rot som det ordet boning vi såg i andra Korintierbrevet 5. Skeno. Det kommer från G46:36. Det är alltså G46:37. De här numren, det är en indelning i ett lexikon som heter Strong, som delar in alla hebreiska, arameiska och grekiska ord i Bibeln. Och gav förklaring på det. Och det som ni ser i det här programmet så finns ett nummer på varje ord. Och det här numret G4637 i den lilla rutan här som poppar upp när man trycker på numret så står det från G4636. Och då är det alltså det grekiska ordet som kommer innan i ordlistan. G4636, då kan man slå upp det. Skenos. Eller skenos. Och det kommer från G4633. Som är skene. Ett tält. En hydda. Boning. Tabernakel. Ser ni här. Och så har det faktiskt översatts. Det används ett 20-tal gånger i de apostoliska skrifterna. Men om vi går till nu till Septuaginta som är den grekiska översättningen av den hebreiska texten som gjordes ett par hundra år innan vanlig tideräkning, så ser man här i andra Mosebok 40 och 35. Och då har man har ni en ordagrann översättning, en was not able Moses to enter into the tent of the testimony. Och där ser ni ett litet nummer ovanför tent där och den grekiska texten där. 4633, det är samma nummer där. Så det är samma ord i den grekiska översättningen av Andra Mosebok 40 och 35 som då i svenskan står tabernaklet. Det grekiska ordet i Septuaginta är samma ord som det vi hittar här i Andra Korintierbrevet 5 och 1 och samma ord som finns i Johannes 1 och 14, boning. Så då har vi alltså en intressant jämförelse med ord här. Det är inte bara vilken boning som helst, utan den kopplar med de grekiska uttrycken. Och vi utgår från att Paulus skrev på grekiska till korintierna. Det var ju grekiska man talade i Korint. Så vi utgår från att första och andra korintierbreven blev skrivna på grekiska. Då använde Paulus ordet boning på grekiska som finns i den grekiska översättningen av Tanakh i Andra Mosebok 40 och 35 i betydelsen tabernakel. Och det är mycket, mycket möjligt att Paulus hade tabernaklet i åtanke när han skrev det här. Vad innebär då? Jo, då får vi jämföra våran kropp med tabernaklet. Och det är också vad rabbinerna lär. Tabernaklet är en bild på universum. Det är också en bild på människokroppen som är ett mini-universum. Och det finns flera olika objekt i tabernaklet som liknar de olika sakerna som vi har i kroppen. Så det är ingen ovanlig tanke i judendomen att jämföra människokroppen med tabernaklet i öknen. Och det är ju så att våran kropp är ett tempel, ett tabernakel åt anden. Då plockar Paulus upp den här tanken här att vi har en jordisk boning, ett tabernakel som bryts ner. Vi vet att om vår kroppshydda, vår jordiska boning eller vårt jordiska tabernakel nedbrytes. Ska vi ta det i Svenska folkbibeln? Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud, en boning. Som ni ser så skriver Svenska folkbibeln inte riktigt som 1917 år. Det står, vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. I 1917 står det, till vi vet att om vår kroppshydda, vår jordiska boning nedbrytes så har vi en byggnad som kommer från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Om vi tittar på de ordagranna engelska översättningarna, literal translation till exempel. For we know that if our earthly house of this tabernacle is taken down. Här har de översatt det som tabernakel. We have a building from God, a house not made with hands, eternal in heaven. Det är viktigt då att påpeka att Paulus skriver att det är våran kroppsliga, kötsliga, alltså den boning vi har nu, den kropp som vi har i den här världen, den här jordiska kroppen, räknas som ett tabernakel. Ordet tabernakel då, det som översatts som tabernakel i de engelska ordagranna översättningarna, det talar bara om den kroppshyddan vi har i den här världen. Inte om den byggnad som vi har i himlen. Ett hus som inte är gjort med händer. Ett evigt hus i himlen, säger det. Så det är en skillnad då på tabernakel och hus. Det vi har nu, det är tabernakel. Och det som finns i himlen är ett hus. Så ser man i den grekiska texten. Och i den ordagranna engelska översättningen som vi ser här. Vi kan jämföra med Young's literal translation också. For we know We have known that if our earthly house of the tabernacle may be thrown down, a building from God we have, a house not made with hands, age during in the heavens. Så det finns alltså en skillnad mellan den boning som vi har här och den boning som finns i himlen enligt den grekiska texten. Varken i 1917 års översättning eller i Svenska folkbibeln kommer de här sanningarna fram. Eftersom man använder samma ord här. Vi vet att, om vi läser i Svenska folkbibeln, vet att vår jordiska tält rivs ner. I Sverige har man ett tält, det är okej. Okay. Som då jämförs med tabernaklet då. Så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. Okej, okay. Där ser vi också en liten skillnad av tält och boning och en byggnad då. Så länge vi bor i detta tält. Och vi som bor i detta tält suckar tungt. Okej, okay. De löste med ordet tält. I 1917 års översättning. Vi vet att om vår kroppshydda, vår jordiska boning. Det här är ordet tabernakel då på hebreiska. Eller på grekiska. Om den erbryts så har vi en byggnad som kommer från Gud. En boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. Här har vi då en miss. Eftersom man använder samma ord boning där och boning där. Men det är en skillnad på grekiska. Okej, okay. Nu har vi lagt en grund till det. Som att Paulus talar alltså om vår kropp. Som en hydda, ett tält. Och använder samma ord som tabernaklet i öknen. Som är ett tempel för Herrens härlighet. Men det var dock ett tillfälligt tempel. Sen kom ju Herrens härlighet in i en byggnad i landet sen. Så det kan man ju jämföra då. Att i ökenperioden så var det ett tält. Och sen kom de in i Israels land. Och där byggde man ett tempel med sten och med trä. Så det vi har nu i, som vi bor i alltså, vi bor i en kropp. Vi är ju en kropp naturligtvis, men våran själ är ju den djupaste delen av oss och den bor i en kropp. Uttrycker sig genom kroppen. Och vi ser ju att våran kropp som är den yttre människan bryts ner. Och det läste vi om i förra kapitlet som nu tas upp i alltså fortsättning på det här. Så förnyas vår inre människa dag för dag. Alltså vår inre människa är den andliga, den själsliga delen av oss. Den har ett annat liv än kroppen. Och kroppen är en tyngd för vår andliga människa, vår inre människa. Och vår yttre människa bryts ner och det upplever man ju när man blir gammal. Och det gör man ju också som ung att man har begränsningar i sin kropp på olika sätt. Om man blir trött, man behöver sova, man behöver äta, när man är hungrig och så vidare. Och det finns olika saker då som gör att kroppen inte har samma frihet som själen. Kroppen begränsar själen. Och då säger Paulus att den här boningen nu som vi bor i, den bryts ner. Men vi har en byggnad i himlen som kommer från Gud. En boning som inte är gjord med händer. Eller ett hus som inte är gjort med händer. Ett evigt hus i himlen. Det betyder inte att vi ska flyga till himlen och hoppa in i det där huset och bo där i evighet. Utan himlen är inte så långt borta, utan det är frågan om en annan dimension. Det finns ett himmelskt hus som din själ ska bo i. Och det här huset kan klä din själ i. Alltså du kan klä dig i den här himmelska huset som Gud har till dig. Problemet när man då har en egyptisk, romersk, kristen teologi tänker man att Paulus menar att den här kroppen tillhör den här jorden. Vi behöver lämna den här jorden och fara till himlen och där har vi ett hus och där ska vi bo. Det här är inte en riktig tanke för människan skapades att ha en kropp. Det är alltså frågan om en förhärligad kropp, det är en ny kropp som är skapad i himlen för oss, som är beredd åt oss, som vi ska få i den här världen, inte i den här tidsåldern, men i den kommande tidsåldern, men i denna fysiska världen. Okej, vers 2. Därför suckar vi ju och av längtan, vi ska gå över till folkbibeln. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Det är alltså frågan om ett iklädande. Ty när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Vad betyder det här med nakenhet? Det ser ut som att när själen lämnar den här kroppshyddan som vi har, den här fysiska kroppen som själen bor i, så blir själen naken. Och det är någonting som man inte vill. Själen behöver en kropp. Människan är ju kropp. Det är ju en viktig del av människan. Så vi kan inte existera ordentligt som människor utan vår kropp. Och därför så räknar Paulus att själen är naken om den inte har en kropp. Och då kommer ju olika känslor då när man använder ordet naken. Att man liksom, man vill klä sig, man vill skylla sig. På något sätt så är det så när själen lämnar kroppen. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda. Vad är detta? Avklädandet, det är när själen lämnar kroppen. Och om man nu tar det, när du sitter i en bil och åker. När jag var lite barn så satt jag i baksätet. Och då såg jag hur träden åkte förbi när vi åkte bil. Det var som att träden åkte och bilar åkte och gatlampor åkte och vi var stilla. Det är ju så man upplever det när man åker i en bil. Man är själv still men allt annat åker förbi då. Och likadant man åker tåg eller flyg eller vad som helst. Om vi nu utgår från själen. När själen lämnar kroppen vid dödsögonblicket, då är du ju själen, då är du ditt medvetande är själen. Vad är det som händer med kroppen? Jo, kroppen åker ner. Om du räknar från din själs perspektiv, du blir avklädd. Kroppen försvinner från din själ, från dig. Du har ingen kropp längre. Du är avklädd, du är naken. Det vill vi inte göra. Vi vill inte uppleva det, den känslan. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda. Med andra ord, vi vill få att den här himmelska boningen kommer över oss och klär denna kroppen och förvandlar den så att den blir förhärligad, precis som det hände med Yeshua när han efter uppståndelsen, när han blev förhärligad. Han fick sin himmelska härlighet som Gud hade berett för honom redan innan världen var skapad. Så hans kropp blev förvandlad. Vi önskar, vi skulle vilja ha det så istället, säger Paulus. Vi skulle inte vilja dö. Det är den här avklädandet i dödsögonblicket som är det svåra för oss. Det vill vi inte, utan vill vi att vi ska bli förvandlade direkt. För att det som är dödligt, det vill säga vår kropp, ska bli uppslukat av livet som är vår andliga kropp i himlen. Vi har talat om de andliga kropparna tidigare i 1 Korinthierbrevet 15. Och den som har berett oss för detta är Gud. Han som har gett oss anden som en handpenning. Har du fått anden så har du fått en förbetalning. Du har fått första delen av den här himmelska kroppen. Du har fått en bit av det som kommer i anden som du redan har. Vi är därför alltid vid gott mod. Fast vi vet att vi är borta från Herren. Så länge vi är hemma i kroppen. Det här är en intressant tanke. På något sätt så finns det ett motsättning. Din kropp på grund av synden då, och det ska vi komma till lite längre fram här. På grund av synden så är våra kroppar borta från Herren. Vi är skilda från Gud. Som det står skrivet. Alla har syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Vi har inte den Guds närvaro i vår kropp som Adam hade från början. Vår kropp är skild ifrån Gud. Den har synd i sig. Och därför så kan vi inte ha den här närheten. och gemenskapen till med Herren som är i en annan dimension som vi skulle vilja. Och så länge vi då har vår själ i kroppen så upplever vi ett avstånd i vår kropp till Herren. I anden så har vi ju koppling med honom, helt klart. Men ändå så finns det en distans. Vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi lever här i tro utan att se. Alltså våran själ ser inte alla dessa djupa, underbara, andliga verkligheter. Vi har en begränsning i kroppen. Och det här så... drar man det hårt så går man ut i en grekisk filosofi som säger att kroppen är ett fängelse för själen och människans frälsning innebär att själen frigör sig från den fysiska kroppen för allt fysiskt är ont och så vidare. Det är en extrem ståndpunkt, men det finns någonting av sanning där. Och det är ju naturligtvis en verklighet som människor har upplevt som ligger till bakgrund för den här grekiska filosofin. Judiska rabbinerna har en inte så extrem inriktning när det gäller kroppen, utan bara en kropp och allt det material ligger på ett lägre plan och det ska förhärligas, det ska avskiljas, det ska tjäna Gud, det ska renas och det ska avskiljas det som inte är bra och det som är gott ska bli kvar och så vidare. Och det är det arbete som vi har att jobba med. Samtidigt så finns det en begränsning för våran själ så länge vi är i den här oförvandlade kroppen. Den här dödliga kroppen. Så är det en begränsning. Och vi ska läsa här i en apokryfisk bok. Det är ju en gammal judisk skrift som inte blev inräknad i kanon. Som inspirerad av Guds ande, Guds heliga ande, direkt inspirerad. Men det är visdomsord som är nyttiga att läsa. Och jag ser alltså en gammal uppfattning om kroppen och själen. Den här boken kallas för Salomos vishet. Och där står det kapitel 9, vers 15. Den förgängliga kroppen är en börda för själen. Den förgängliga kroppen är en börda för själen. Det jordiska höljet tynger sinnet med alla dess tankar. Och det är ju en upplevelse och en erfarenhet som vi har alla. Jag menar, om vi är hungriga då är det inte lätt att vara glad. Om vi är trötta så blir vi lätt irriterade. Jag menar, irritationen är ju en själslig reaktion, men det beror på att kroppen inte mår bra. Kroppen behöver vila eller är hungrig eller är sjuk. Och då blir själen påverkad så att man blir sämre mod. Så själen är väldigt beroende av hur kroppen mår. Det finns ju en del av vår själ som är direkt kopplad till kroppen. Men det finns ju en del av vår själ som är den högre själen som inte är riktigt så påverkad av kroppen. Men ändå så finns det ett djupt samband mellan själen och kroppen. Och här då så menar man i den här gamla visdomslitteraturen att det jordiska höljet tynger sinnet och alla dess tankar. Vi kan knappast göra oss en bild av det som finns på jorden. Bara med svårighet finner vi det vi har inom räckhåll. Men vem har utforskat det som finns i himlen? Vem har förstått din vilja utan att du skänkt honom vishet och sänt din heliga ande från höjden? Ja, det var ju bara den här versen 15 här som var den viktigaste i det här sammanhanget. Så vi har alltså en begränsning i våran kropp som då har blivit påverkad av Adam och Evas synd. Det läser vi om i Paulus undervisning tidigare. Och vi har alltså en kamp i vårt inre. Det finns en god del och det finns en ond del. Det som längtar efter synden och ondskan, det kommer ifrån kroppen. Och jag tror att det har att göra med det som hände i paradiset när Adam och Eva tog frukten. Så gick ju den in genom munnen som är en del av kroppen. Synden kom in genom kroppen och därför så är synden därför är kroppen syndens viktigaste säte. Sätet för synden i oss är i kroppen. Eller sätet för längtan efter synden finns i kroppen. Okej. Vi lever här i tro utan att se. Vi längtar alltså att få tag på det som tillhör oss. Det som vi har i himlen. Och vi fäster våra ögon på det. Och Paulus säger att vi sätter inte ögonen på det som syns utan på det som inte syns. Vi ser uppåt, vi är vid gott mod för vi vet att det finns någonting bättre än det vi upplever i våran kropp. Det finns någonting underbarare och det är det vi jobbar med och arbetar för och ser fram emot. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Och det här är ju en intressant mening. Vi sätter en ära till att vara honom till behag, vare sig vi är hemma, det vill säga vi är hos honom, eller borta, det vill säga vi är i kroppen. Man skulle kunna tänka sig att Paulus talar om två saker här. Det första är då att om vi är hemma hos Herren, med andra ord, då har vi lämnat våran kropp. Det kan ju vara en andlig resa man gör. Komma i extas. Anden lämnar kroppen. Och få vara hemma hos Herren och se saker, uppleva saker i himlen och så vidare. Det är ju någonting som Paulus hade upplevt flera gånger. Och det kan också vara när han talar om att man dör. Då när själen lämnar kroppen, då är vi hemma. Och då står det så här att vi sätter en ära i att vara honom till behag. I de här två tillstånden, antingen vi är hemma, det vill säga utanför kroppen, eller borta, det vill säga i kroppen. Alltså ser det ut som, om han nu talar om när man dör, så ser det ut som att själen kan ha medvetande och sätta en ära i att vara honom till behag när den är utanför kroppen. Det är en intressant tanke. Men kom ihåg då att det kan också betyda att om vi lämnar kroppen och har andliga upplevelser så sätter vi en ära i att vara honom till behag. Vare sig vi är hemma hos honom eller borta. Men i sammanhanget talar vi om att dö. Så det är ju, det här är en vers som stöder tanken att det finns ett medvetande efter att man har lämnat sin kropp. Att själen är medveten när man har dött. Så medveten att man kan sätta sin ära i att vara honom till behag. Okej, vers 10. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol eller Messias domstol. Okej. Nu hoppar vi i tiden här. Vi sätter en ära i att vara honom till behag. Antingen vi är i den här kroppen eller vi dör. Okej. Våran livsinriktning är att behaga Gud, göra Guds vilja. Varför? Jo, för vi ska stå inför Messias domstol. En dag kommer vi att göra räkenskap för allt vi har gjort under tiden vi har levt här i den här kroppen. Vi måste alla träda fram inför Messias domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet. Gott eller ont. Och då kan vi inte räkna det här ordet ont som synd. För hade vi fått betala för våra synder inför Messias domstol, då hade det varit ute med oss. Då hade vi inte kunnat bli frälsta. Vad är det då för offer han har offrat för oss för att vi skulle bli förlåtna från våra synder och befriade från våra synder? Så här är inte frågan om att vi får stå till svars för våra synder inför Messias domstol, som jag förstår det, utan vi får stå till svars för det vi har gjort som är gott och det som inte är gott. Tomhet, hö och strå. Vi har jobbat med grejer som inte är viktiga. Det kan kallas för ont i det här sammanhanget då. Men inte synd. Det finns ju olika nivåer av det som är som våra gärningar, så att säga. Vi kan göra det som är gott, men det som är halvbra och det som inte är gott, trots att det inte är synd. Okej. Vers 11. Då vi alltså nu vet vad det är att frukta Herren, försöker vi att vinna människor. Vad är det att frukta Herren? Det är precis det som stod i versen innan. Vi måste alla träda fram inför Messias domstol. Vi vet att vi ska göra räkenskap för allt vi har sagt, allt vi har tänkt, allt vi har gjort och allt vi inte har gjort och inte sagt och inte tänkt, som vi skulle ha sagt, tänkt eller gjort. Allt det här ska vi göra räkenskap för. Herren kommer att gå igenom hela vårt liv från början till slut. Och naturligtvis så finns ju förlåtelsen för våra synder. Men det som blir kvar då, när synderna är utplånade, när de är utsuddade i boken som han skriver i, så blir det ju allt andra kvar som inte synd, finns ju kvar. Och då får vi komma och göra räkenskap. Vi kommer alltså få belöning för det. Och belöningen hittar vi ju i Yeshuas liknelser, vad det innebär. Så jag ska inte gå in på det här. Den här medvetnandet att jag kommer att få stå till svars vid Messias domstol för allt jag har gjort, det gör att jag får Guds fruktan. Vi vet vad det är att frukta Herren. Varför? Jo, därför att allt jag gör, allt jag gör, det registreras i himlen. När jag är medveten om det, att Gud ser mig hela tiden, då får jag Guds fruktan. Då vet jag vad det är att Guds fruktan är. Eftersom jag vet det, och jag kommer att få stå till svars för vad jag har gjort, så vill jag jobba med det som är viktigt. Det blir ett resultat. Det som Herren tycker är viktigt för mig, det vill jag göra. Det som är Guds vilja för mitt liv, det vill jag koncentrera mig på. Och säger Paulus, eftersom vi nu vet det här, då försöker vi att vinna människor. För det är viktigt. Paulus uppgift i livet var att nå så många människor som möjligt. Han ville vinna människor. Och det är det vi jobbar med. Eftersom vi vet att vi kommer att stå till svars, så försöker vi att vinna människor. Och det är inte bara att vinna människor för frälsningen, utan vinna människors förtroende, vinna människors hjärtan, hjälpa människor att komma till rätta med Gud och så vidare och så vidare. Det är väldigt mycket som ligger i det här att med vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hurdana vi är. Och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Nu kommer han in i det här försvarstalet som kommer som en ton i hela brevet här. Vi har ju tittat på det under tidigare kapitel. Paulus har blivit ifrågasatt och nu så tar han upp det igen här. Gud vet hurdana vi är. Det är helt uppenbart hurdana vi är. Vi kommer att stå inför Messias domstol och vi fruktar honom. Och vi försöker att vinna människor, inte för att behaga människor utan för att göra Guds vilja. Och Gud vet precis hurdana vi är. Och jag hoppas att ni också i era samveten vet vilka vi egentligen är. Vem jag egentligen är. Det ser ut som att Paulus talar i vi-form många gånger när han talar om sig själv. Det är ett mjukt sätt att inte vara så egoistisk. Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er. Alltså, det jag skriver nu här, allt det här som jag skriver om mig själv, hur jag är, och det är inte för att jag vill rekommendera mig själv, att ni ska ta emot mig för att jag är sån och sån och sån. Utan syftet med att jag säger allt det här, det kommer här nu i vers 12. Men ni får tillfälle att berömma er av oss. Var glada, stolta på ett positivt sätt av hur den Paulus är. Nu vet ni hur den jag är. Jag berättade precis i det här brevet. Så här är jag. Så här tänker jag. Det här är mina känslor. Och det kan ju ni vara glada för, att ni får vara min vän. Ni får tillfälle att vara stolta för att ha en sån ledare. Så ni också så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat. Här fanns alltså andra, vad ska vi kalla det, ulvar i fårakläder som kom och smög omkring i församlingen Korint. Det var de här superapostlarna som hade ifrågasatt Paulus och som gjorde, det blixtrade kanske lite mer i deras lysen än vad det gjorde när Paulus talade. Och då liksom, eller de på något sätt kanske skapade mer känslor än vad Paulus skapade när han var där och så vidare. Man vet inte riktigt vad det var de sökte. Och då säger Paulus att de här tittar på det som är yttre. Det kan ju vara sådana som samma problem som i Galatien, när det fanns folk som då hade omskurit sig och var stolta för att de hade blivit judar och menade att de var mer än de som inte hade omskurit sig. Och då berömmer de sig av det yttre. Det kan också vara annan typ av stolthet för yttre saker. Hur stor man är, hur vacker man är, hur och så vidare. Hur man talar. Det var ju en kritik på att Paulus brev var väl myndiga, men när han stod här då var hans utseende inget speciellt. Så har det uttryckts här i ett av breven här som jag läst. Har vi nu varit borta från våra sinnen eller utanför oss själva, som det står i grekiskan, alltså i extas. Om vi har varit i en andlig resa eller en andlig upplevelse, så har det varit för Gud. Är vi till sans och besinning, så är det för er. Frågan är om det inte var lite sån här tävling av att få andliga upplevelser på något sätt i Korint. Vi såg ju det, att det var lite problem med det i första Korintierbrevet. Så här verkar som att Paulus säger att vi håller inte på med sån här extatiska grejer inför folk. Det gör vi för Gud. Och det säger han ju på ett ställe, att om ni talar tunga så gör det för Gud. Och ska ni tala inför folk så gör det med uttydning. Så var försiktiga med att hålla på med andliga manifestationer om det inte är till församlingsuppbyggelse. Då får ni göra det för Gud. Själva och Gud. Och så om vi har sådana här upplevelser och har sådana här andliga manifestationer, så gör vi det för Gud. Och är vi sans och besinning, så är det för er. För då förmedlar man till församlingen på ett sätt som de kan förstå, vilket gör att de blir uppbyggda. Ty Messias kärlek driver oss. Jag tycker om 1917 års översättning, står Messias kärlek tvingar oss. Mycket starkt, mycket härligt. Kärleken tvingar, constrain us, står det i Young's Literal Translation. Constrains us. King James, constraineth us, constrain. Amplified, the love of the Mashiach controls and urge and impels us. Tvingar oss, driver oss. Kärleken driver oss. Det är inget annat som driver oss. Det är Messias kärlek som driver oss till att göra det vi gör. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe, och därför har alla dött. Det här är intressant, det här uttrycket. Representantskapet, representantstanken är väldigt viktig i Paulus teologi. Om en har gjort någonting för alla, så har alla gjort det rent juridiskt. Så om Yeshua nu har dött för alla människor, både judar och icke-judar, så från Guds sida så har alla människor dött. Det enda som kan ge dem liv då är uppståndelsen. Och därför måste de få tag på uppståndelsen. Och därför så predikar Paulus om uppståndelsen. Så att det nya livet i Messias får komma ut till alla människor som egentligen är döda. De är på väg att bli förlorade om de inte får tag på uppståndelsen,
så går de evigt förlorade.
Gud dömde ju världen i Messias Yeshua. Eftersom Yeshua representerar hela världen och Gud dödade Yeshua, så dödade han hela världen i honom. Så enda chansen för världen att komma ut ur den här döden är att vara med Yeshua och komma upp på andra sidan vid uppståndelsen. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska levas för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Vem lever du för? Vem lever du för? Eller vad lever du för? Lever du för dig själv? Du har dött i Messias och därför så ska du inte leva för dig själv. Du ska inte leva för dina egna intressen. Du ska leva för honom som har dött och uppstått för dig. Det är syftet med våra liv. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt, har de översatt här. Efter köttet, står det i 1917. Literal translation, according to flesh. King James, after the flesh. Young's literal, henceforth we know no one according to the flesh. I enlighet med köttet. Vad betyder det då? Det är alltså den yttre människan, den här världens värderingar, ytligt sett, ja, det kan ju vara en bra översättning, men det står ju inte så. Även om vi lärt känna Messias på ett ytligt sätt, eller i köttet, i det naturliga, på ett naturligt sätt, vi ser hur han har, vilken färg han har på håret, om han är grönögd eller blåögd eller rödögd, om han har skägg på ena sidan av öronen eller andra sidan, och så vidare. Om han tycker om fikon eller äpplen, alla de här fysiska grejerna som har med kroppen att göra, det är inte det som är det intressanta för oss. Och därför ser vi ju i evangelien att det beskriver inte hur lång Yeshua var, till exempel. Om han var tjock, vilken färg han hade på håret eller ögonen. Det är inte viktigt för apostlarna att föra fram detta. Utan det viktiga var att föra fram den inre människan som fanns i honom. Därför så står det väldigt mycket talas om när han såg folket att han ömkade sig över dem. Han botade sjuka därför att han såg att de var som får utan herde. Och han hade medlidande med dem. Så där ser vi hans själ hela tiden visades hela tiden vad som var inne i honom. Det är det som projiceras utåt. Men det kan ju tänkas att människor träffade honom rent fysiskt. Och om vi nu har lärt känna Messias på det sättet, eller Yeshua då, som är hans mänskliga namn, så känner vi inte honom på det sättet. Och därför så kan vi nu tänka på hur vi relaterar med varandra här. Vad har vi i förhållande med varandra? Är det ett fysiskt förhållande vi har? Ett själsligt? Är det ett själsligt förhållande i förhållande till denna världen, eller detta kött? Eller är det en andlig gemenskap där ligger på ett annat högre plan? Andlig gemenskap. Att mötas i anden. Möts vi i anden när vi träffas? Söker vi varandra i anden? Söker vi det som är djupt hos varandra när vi möts? Eller talar vi om väder och vind och allt det som är i den här världen som försvinner till slut? Hur är det vi har vårt förhållande med varandra? Där säger Paulus då att vi känner inte längre någon på ett ytligt sätt. Det är inte det vi söker, det är inte det som är viktigt för oss. Även om vi till och med har lärt känna Messias på ett sådant sätt, så känner vi honom inte längre så. Han blev ju förvandlad i sin kropp. Hans kropp ser inte likadan ut nu som det var när han gick här. Alltså, om någon är i Messias så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se något nytt har kommit. Underbara ord. Det börjar med det inre och sen kommer det yttre. Våran kropp förvandlas ju inte speciellt när vi upplever frälsningens kraft i våra liv för första gången. Och när vi vandrar med Herren under många år, så syns lite grann i kroppen. Det syns en viss härlighet strålar ut ur våra ögon och ansikten och så vidare. Musklerna i ansiktet, det är något ljus över en människa som har vandrat länge med den. Men den syns inte så mycket i kroppen. Så den här nya skapelsen Paulus talar om, den inre andlig djup människa som är en ny skapelse, som har den här boningen i himlen, som överensstämmer med det, den själen, den förvandlade nya själen som man har fått i pånyttfödelsen. Och den, när vi då förenas med den himmelska boningen, himmelska huset eller kroppen som vi har där, så blir vi fullkomliga människor i den nya skapelsen. Nu är vi i en spänning mellan de två. Det gamla är förbi, ser det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Messias och gett oss försoningens tjänst. Den tredje typen av tjänst Paulus talar om här i kapitel 3, vers 8. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete eller tjänst ha? Andens tjänst, och i 3:9. Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflyder då inte rättfärdighetens ämbete? Ämbete och tjänst är samma sak. Det har översatts med lite olika ord här i svenska, men det är samma ord på grekiskan. Försoningens tjänst, eller skulle kunna skriva även ämbete här då i folkbibeln, om vi ska ha liksom samma ord på svenska för de grekiska orden. Det är diakonia på grekiskan i de tre texterna. Så det är alltså tre typer av tjänster. Försoningen, först andens tjänst, och sen är det rättfärdighetens tjänst, och så är det försoningens tjänst som man har tagit upp. Inga dåliga tjänster det. Det är det vi står i. Det är våran uppgift, livsuppgift, säger Paulus. Ty Gud var i, ja, vi ska gå tillbaka till vers 18 här. Gud har försonat oss med sig själv genom Messias. Gud har försonat oss med sig själv. Det var alltså en negativ relation mellan Gud och oss. Och det behövdes försonas, det behövdes läggas till rätta, vårat förhållande. Vad är det som har gjort att vårat förhållande kan läggas till rätta då? Det är Messias Yeshua. Det är hans död och uppståndelse som har gjort att vi kan försonas med Gud. Och det är Gud som har sett till att det har blivit så att Yeshua skulle kunna dö en försonande död, så att vi kan försonas med Gud, så att vi kan få rätt förhållande till Gud, så att vi kan bli Guds vänner. Innan var vi Guds fiender, som Romarbrevet 5 talar om. När man syndar så är man Guds fiende. Men när man då blir försonad med Gud, så får man ett rätt förhållande till Gud. Har du ett rätt förhållande till Gud, till din himmelske far? Har du försonats med honom? Har du allt väl ställt med din himmelske fader, med din skapare? Står det väl till det i ditt förhållande till honom? Om det inte gör det, så se till att det blir det. Jag har gott budskap, jag har samma budskap som Paulus. Det finns en som har tagit din synd. Han är medlaren mellan Gud och dig. På grund av Yeshua så har du möjlighet att försonas med Gud. Yeshua betalade priset för dina felsteg. Därför så behöver inte du betala för dem. Du kan komma direkt till Guds hjärta och tro på att Yeshua bar detta för dig. Ta emot hans offerdöd, hans blodiga lidande och död, för att du skulle försonas med Gud. Och tacka för det, och vara tacksam och bli Guds vän. Ha frid med Gud på grund av Yeshua. Det här är jätteviktigt att var en av oss får tag på detta. Har du inte fått tag på det än riktigt, så är det dags nu ikväll att få tag på det. Se till att du försonas med Gud. Allt kommer från Gud. Det var han som gjorde det här. Och det här ser man ju att det är en skillnad mellan Gud och Messias. Messias är ju inte Gud i Paulus teologi. Det är helt klart. Gud är en och Messias är en annan. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Messias. Messias är alltså medlet genom vilket Gud verkar. Det är Gud som verkar och använder sig av Messias Yeshua. Det är alltså inte Messias Yeshua som verkar, det är Gud som verkar genom Messias Yeshua. Det betyder inte att Messias är Gud. Tvärtom, det betyder att han inte är Gud. Ty Gud, för Gud är en och han är inte två, för Gud och Messias blir två. Gud är en, står det skrivet. Gud var i Messias, alltså inte Messias Gud. För då skulle det stått Gud var Messias och för då försonade världen med sig själv. Men det står Gud var i Messias. Det är inte samma sak. Det är som att säga tabernaklet var Gud. Det är ju helt fel. Men Gud bodde i tabernaklet i öknen. Gud bodde i templet. Han är inte Gud i hela sin härlighet. Men något av Guds manifestation, något av Guds ande, något av Guds shekhina manifesterades och hade sin boning i tabernaklet i öknen och i templet i Jerusalem. Templerna, de två templen. Gud var på samma sätt i Messias, för han var Guds tempel. Det läste vi om i början, han var Guds tabernakel. Så att säga att Messias är Gud, det är, då blir det väldigt, väldigt komplicerad teologi här. Det fungerar inte att förstå det Paulus vill lära. Paulus tror inte att Messias är Gud. Paulus tror att Gud är en och Messias är en annan. Gud var i Messias. Messias är ett kärl. Människan är ett kärl. Människan är ett tempel där Guds härlighet kan komma, där Gud kan bo. Han kan ha sin boning i oss. Gud hade sin boning i Messias och på så sätt så försonade Gud världen med sig själv genom Messias. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Nu kan vi inte begränsa Gud att han skulle vara på en fysisk plats. Gud kan inte vara uppe och inte nere. Han kan inte vara han är inte begränsad på något sätt. Gud är obegränsad. Och så fort vi säger att Gud finns på ett ställe, då begränsar vi honom. För då finns han inte på ett annat ställe. Eller man kan säga att han finns mer på ett ställe än på ett annat. Det är inte heller sant. Men hans manifesterade närvaro kan vara i den här fysiska världen på ett sätt och i den andliga världen. Så att när man säger att Gud var i Messias, då var det ju liksom en typ av begränsning att han var där men han inte var inte någon annanstans. Och det är inte riktigt heller rätt. Så det är svåra begrepp här. För Gud är mycket större. Men på något sätt så finns det en manifestation av Gud i Messias. Och i det så försonade Gud världen med sig själv. Och han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Prisat vare Herrens namn. Det du har trampat fel, det räknar inte Gud som att du har gjort. Det här är så otroligt underbart och fantastiskt. Det Yeshua gjorde för mig, det Yeshua gjorde för dig, innebär i praktiken att när du står inför Guds ansikte och har omvänt dig, har bett om förlåtelse, och det är jätteviktigt att det här är grundligt. Du måste gå på djupet att du verkligen har ångrat dig. Har du gjort det, så räknar inte Gud som att du hade gjort det här felsteget. Det är bortsuddat. Du är förlåten, det är glömt. Han påminner inte om det igen. Yeshua tog straffet för det. Han har försonat dig med Gud. Prisad vare den eviges namn. Och prisad vare Yeshua för vad han har gjort för oss. Och han har anförtrott oss. Åt oss försoningens ord. Det är det jag pratar om här. Det som vi talar om här. Alltså sändebud för Messias. Det är Gud som förmanar genom oss. Här ser du. Gud har använt Messias, Och Gud använder Paulus. Och Gud använder mig. Och Gud använder dig. Gud kan använda sig av vem som helst. Han kan använda sig av en åsna. Han kan använda sig av en fluga. Han kan använda sig av solen. Han använder allt han har skapat. Yeshua, Messias, är skapad. Och Gud använder sig av honom för att försona världen med honom själv. Och han använder sig av Paulus och säger det är Gud som försonar, som förmanar genom oss. Vi ber om Messias vägnar. Låt försona er med Gud. Eftersom Messias är medlaren och han som har dött, så är ju han väldigt intresserad av att hans verk ska bli en verklighet i andra. Så vi ber alltså om Messias vägnar. Vi är Messias sändebud. Låt försona er med Gud. Och så kommer den sista versen i det här kapitlet som är fantastisk. Den som inte visste av synd. Vem visste inte av någon synd? Det var Yeshua. Den som inte visste av någon synd. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Den här var inte bra, den här översättningen. De har fixat till det. 1917 står det på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud. Han blev gjord till synd så att vi ska bli rättfärdighet. Vi blir så frikända så vi blir rättfärdighet. Det blir liksom ingen skillnad mellan oss och rättfärdighet. Du blir totalt förenad med rättfärdigheten när du får del av det Yeshua gjorde. Trots att du har syndat. Det är Guds stora under att han kan rättfärdiggöra en syndare. Men hur kan man nu säga att han blev gjord till synd? För oss blev Yeshua gjord till synd. Gjord till synd. Kan han bli gjord till synd? Vad är synd för någonting? Kan Messias bli gjord till synd? Det här är ett svårt ord. För att kunna förstå det måste vi gå till den grekiska texten. Och man måste gå till det hebreiska tänkandet. Och jag ska visa här med faktiska bibeltexter här. Om vi nu tittar på ordet synd här i Andra Korintbrevet 5:21. Så går vi till grekiskan. Det här mitt i meningen då. Det grekiska ordet 266 i Strongs lexikon. Och det uttalas ungefär som harmatia. Jag tror att det är ett S i slutet där. Harmatias. Och det kommer från det grekiska ordet 264. Det här är 266. Om vi då tittar på 264. Harmatano. Som förekommer ungefär 40 gånger i de apostoliska skrifterna. Och det betyder, enligt Strongs lexikon, att missa målet, missa märket. Och det är precis den hebreiska motsvarigheten är chet, som betyder missa målet, som översätts som synd. Det är själva begreppet för vad synd är. Att missa målet. Det finns olika nivåer av synd också. Men i det här 264 så är det harmatias, eller harmatien. Försäkta att min grekiska inte är så bra som jag skulle vilja. Men just det ordet som förekommer här, lägg märke till G266. Nu ska vi gå till Septuaginta, som översattes på 100-talet före den vanliga tidräkningen. Och där finns ordet, exakt samma ord. Och det finns i tredje Mosebok 4 och vers 3. Vi ska ta den interlinjära översättningen här. If then the chief priest anointed should sin to cause the people to sin, then he shall bring for his sin of which he sinned calf of the oxen, and unblemished to the Lord for the sin. Det här ordet, ser ni där? Sista ordet där. Harmatias 266. Det är samma ord i Strongs lexikon. Och om vi nu går över till den hebreiska texten, så vet vi hur vad som är översatt från grekiska. Då tar vi tredje Mosebok 4 och vers 3. Och här hittar vi ordet chatat. Le chatat. Som betyder för synd. Eller som synd. Eller till synd. Det är lite olika hur man kan översätta. Och ordet chatat översätts som syndoffer. Vi kan koppla över nu tredje Mosebok 4 och 3 till den svenska 1917 års översättning. Så ser ni ordet syndoffer där. Det är översättningen av ordet le chatat till syndoffer. Översättningen av le chatat. Så chatat i hebreiskan översattes i Septuaginta till harmatias, som är det grekiska ordet G266 i Strong, som återfinns i Andra Korinthierbrevet 5 och 21. Harmatias, eller harmatian 266, ser ni där? G266. Samma ord. Så här, om man nu utgår från att Paulus skrev på grekiska och han visste att i Septuaginta används ordet harmatias eller harmatian för syndoffer, som på hebreiska heter bara synd egentligen, men det är synonymt med syndoffer. Le chatat, chatat, syndoffer eller synd. Det är egentligen bara synd, och därför så har man i Septuagintan har man svårt att översätta det, så de har översatt ju for the sin, för synden, men själva offret heter syndoffer. Och då blir det lite logiskt här att Paulus kopplar till tredje Mosebok 4 där det talas om syndoffer. Det som är intressant, speciellt intressant i det här sammanhanget, är att tredje Mosebok 4, som är kapitlet där det talar om syndoffer. Det finns ju olika offer i tabernaklet. Det fanns ju olika offer i tabernaklet. Det var heloffer, som också kallas för brännoffer. Det var tackoffer, som också kallas för gemenskapsoffer. Och så fanns det syndoffer. Och så fanns det skuldoffer. Och ett antal andra offer också. Men syndoffret, det presenteras på ett alldeles speciellt sätt här i tredje Mosebok 4 och 3. För första gången som en lag hur man ska offra syndoffer och när man ska offra det. Så här är kapitlet om syndoffret för första gången i tredje Mosebok 4 och 3. Och här finns ett ord på hebreiskan i denna texten. Du ser här på svenskan, om det är den smorde prästen som har syndat och därvid dragit skuld över folket, så ska han för den synd han har begått offra en felfri ungtjur åt Herren till syndoffer. Här har vi ordet chatat, le chatat, som då är harmatian, harmatias på grekiska. I Septuaginta och i andra Korinthierbrevet 5:21. Titta på den här versen, vad det handlar om. Den smorde prästen som har syndat. Det skulle ju kunna hända att överste prästen syndade. Och då behövde han offra ett syndoffer, en felfri ung tjur till syndoffer. Det här är första gången i hela skriften där ordet den smorde prästen förekommer, just i det uttrycket. Den smorde. Om vi nu går över till hebreiskan och tittar på ordet den smorde, fjärde Mosebok 4:3. Ni som kan läsa hebreiska, ni ser här att det står Hamashiach. Im hakohen Hamashiach. Om prästen den smorde Jehetta syndar. Hamashiach, det är det hebreiska uttrycket för Messias. Den smorde, Hamashiach, den smorde. Det här är första gången i skriften som ordet Hamashiach förekommer. Och det är i samband med syndoffer. Det här är ett otroligt starkt bevis på att Messias har att göra med ett syndoffer. För det är första gången ordet Hamashiach uppenbaras i de hebreiska skrifterna. Och det är i den vers som talar om syndoffer. I det här kapitlet som är syndofferskapitlet upprepas uttrycket Hamashiach tre gånger. Det finns tre vittnesbörd om Messias koppling till syndoffret. Den andra gången är i vers 6. Nej, det är vers 5. Här har vi det. Ve lakach hakohen Hamashiach midam hapar. Och han ska ta, alltså prästen, den smorde av tjurens blod. Hamashiach, den smorde, på svenska står det i vers 5. Och den smorde prästen ska taga något av tjurens blod och bära det in i uppenbarelsetältet. Här ser vi att Hamashiach upprepas igen i samma kapitel för andra gången. Vad lär oss det här då? Jo, det betyder att Messias måste dö som ett syndoffer. Och han måste komma med sitt blod och bära in det i uppenbarelsetältet. Och det har med den himmelska uppenbarelsetältet att göra. Det himmelska tabernaklet. Och sen har det i vers 16 på samma sätt som detta. Nu ska vi se här i vers 16. Och den smorde prästen. Här har vi samma uttryck på hebreiska igen. Hamashiach. Messias ska bära något av tjurens blod in i uppenbarelsetältet. I den versen där. Vi tittar på hebreiskan, får ni se. Hamashiach. Vehevi hakohen Hamashiach midam hapar el ohel moed. Den smorde. Tre gånger i samma kapitel uppenbaras termen Hamashiach, och det har med syndoffer och att ta sitt blod in i uppenbarelsetältet att göra. Och det är precis det som är det centrala i Messias verk. Det var att bli ett syndoffer, och i det här fallet så var det ju frågan om att prästen själv hade syndat. Vi såg ju det att om det är den smorde prästen som har syndat, och på så sätt blir det alltså då det här utbytet som Paulus talar om i andra Korinthierbrevet 5:21. Den som inte visste av någon synd, han som var totalt fri, ren, oskyldig, honom har han, Gud alltså, för oss gjort till ett syndoffer. Han blev som att han hade syndat, som det står första gången Hamashiach uppenbaras i skriften. Om det är Hamashiach som har syndat, så ska en ungtjur offras som ett syndoffer. Yeshua dog som en syndare. Yeshua dog som en syndare. Han sa, jag har syndat. Och Gud straffade honom för att han skulle slippa straffa dig och mig för våra synder. Den rena, oskyldiga, som inte hade känt någon synd, aldrig någonsin smakat synden och inte velat ha synden. Han blev så ett med synden att han kallas för synd. Han blev ett syndoffer. Och det var han som, precis som om han själv hade syndat, som vi läste i tredje Mosebok 4:3. Om det är den smorde prästen som har syndat. Om det är Hakohen HaMashiach som har syndat. Och i detta fallet, och där vi drar skuld över folket. Men alltså det blir en motsatt verkan. Toran talar ju om hur den faktiska situationen var om prästen hade syndat. Men i det här fallet, om det är HaMashiach som då blir gjort till synd, så blir folket befriat från skulden. På det att vi i honom må bli rättfärdighet från Gud. Prisat vare Guds underbara kärlek, och prisad vare Yeshua för att han var villig att bära våra synder och bli det här syndoffret. Så det här är grunden för våran gemenskap med Gud, att Yeshua har burit och blivit det här syndoffret för att vi ska bli rättfärdighet från Gud. Det här är fantastiskt djupa effekter och verkligheter som vi har i Messias Yeshua. Fader i himmelen, jag ber att alla som lyssnar på det här budskapet ska få del av effekterna av Yeshuas försoningsdöd. Jag ber att det här syndoffret som HaMashiach blev ska få bli en verklighet, total verklighet i våra liv, i mitt liv. Så att jag inte lever som slav under synden. Så att jag inte i mitt förhållande till dig blir begränsad av synden. Utan kan i frimodighet komma fram inför dig vid varje tillfälle och veta att när mitt hjärta är ödmjukt och har vänt om ifrån synden, så finns det ett tillräckligt starkt offer för den synden. Och det talar och ropar i himlen i evigheters evighet. Och det blod som han gav tog han med sig vid uppståndelsen och bar in i uppenbarelsetältet i himlen. Och där talar det blodet för mig. Tack. Fader i himlen, jag ber att det här ska bli en uppenbarelse för var och en som hör detta budskap, att sanningen om Yeshuas blod ska få bli en sån inpräntad verklighet i våran ande, så att vi aldrig någonsin drar oss ifrån gemenskapen med dig, utan att vi kan leva nära dig hela tiden och leva i denna rättfärdighet som vi har blivit i Messias. Rättfärdigheten från dig, Fader i himlen, från Gud, Guds egen rättfärdighet som vi har fått del av i Messias Yeshua. Jag ber att det ska bli en verklighet i var och en av dem som lyssnade på detta. I Yeshuas namn. Amen. Vi stannar lektionen här och jag vill tacka er för er närvaro och önskar er all välsignelse, allt vad vi har i Messias Yeshua. Tack ska ni ha. Shalom.